Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden, Skapa din livsdesign. Här kommer jag intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, energi och pengar. I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan Skapa din livsdesign med mig, Jenny Kay. Hej, idag ska vi träffa Sandra Bagge som är en multipassionerad kreatör. Hon är illustratör och håller i workshops, ritkurser, både för företag och för privatpersoner och även online. Hon hittade tillbaka till drömmen om att klottra, som hon kallar det för, och brinner för att använda båda hjärnhalvorna och både som avslappning och för att komma vidare i sin kreativitet. Hej Sandra, jag är så glad att du är här idag. Hur har din förmiddag varit?
Jo, men den har varit bra. Idag har jag inte haft några möten eller bokningar, så att jag har fått vara kreativ på eget sätt.
Skönt. Jag har ju koll på dig från Instagram där jag följt dig en längre tid och sett dina fina teckningar och blivit inspirerad av att göra olika kreativa saker själv. Men för de som inte känner dig, kan inte du berätta lite, vem är Sandra och vad brinner hon för?
Oh, det här är alltid lika svårt. Man ska prata om sig själv. Men ja, jag är en jämtlänning som har hittat glädjen i... Jag ritade mycket när jag var liten, men jag har alltid tänkt att det gör alla barn. Men på något vis så har jag väl förstått att alla tycker inte att de kan rita, men jag kan tydligen rita, och så har jag liksom utvecklat det och min hobby blev ett företag, och nu är det ju bara, rullar det ju på som bara den. Så att jag är väl tjejen som ritar och försöker sprida energi på Instagram.
Härligt. Har du hållit i ritningen hela vägen från när du var barn till vuxenlivet, eller är det någonting som har kommit tillbaka, eller?
Ja, nej, jag precis som väldigt många andra hade ju en lång paus där när man kom upp lite i, ja, inte vet jag, kanske tonåren, så hade man andra saker för sig, och sen så återupptog jag det när jag fick mitt första barn.
Vad spännande. Var det att du ritade med barnet, eller var det att du ritade under tiden din mammaledighet för att sysselsätta dig?
Det var faktiskt att jag ville rita någonting till han när han hade kommit. Mm. Och då, den här historien har många redan hört, men den är lite rolig så jag drar den igen. Då tog jag fram mina gamla såna här akvarellpennor som man fick i en plåtask när man gick i mellanstadiet. Och så skulle jag rita en liten tavla till han, mitt barn. Och så såg min man de här pennorna och bara, vänta, vad är det där för stumpar? Det var ju liksom, de var ju nervässade och liksom, och jag bara, vadå? Men så då beställde han ett startkit med tuschpennor, Pro Markers, till mig. 50 tuschpennor och så här, rätt papper. Och alltså det öppnade ju en helt ny värld för mig. För jag kände mig som ett proffs direkt med de där nya pennorna som inte då var stumpar från mellanstadiet.
Jag förstår det verkligen. Det blir som en helt, ja, som du säger, en helt ny värld när man får ordentliga grejer. Precis. Men är det någonting som du känner, ifall att man vill börja rita igen men inte riktigt vet hur man ska starta, är det ett bra tips att ha lite ordentliga pennor, eller?
Alltså jag brukar ju gärna vilja sänka ribban och säga åt folk att ta, liksom, ta baksidan på ett kuvert, ta en post-it och bara rita med övertryckningspenna eller vilken stump som helst. Men jag måste ju erkänna att det är ju roligare när man har liksom de här häftiga pennorna som det blir jättebra resultat med. Så att jag ska väl inte ljuga och säga något annat. Men för att komma igång ska man aldrig invänta den perfekta pennan, för den kanske aldrig dyker upp.
Mm. Om man är lite som jag, för jag målade när jag gick i skolan också. Jag kan inte säga att jag var speciellt bra. Det fanns ju alltid de i klassen som målade helt perfekta saker. Och man är alltid lite mer kritisk mot sig själv, såklart. Men om man tycker att det är lite svårt att måla, har du några smarta tips för att kunna rita de här olika gubbar, mönster, blommor, så att det ser ut som en blomma och en gubbe? Förstår du hur jag menar?
Ja, jo, men jag brukar ju prata om något som jag börjar kalla cirkeltricket. För att man kan göra så himla mycket grejer med och börja med att göra bara en cirkel. Och så utgår man ifrån den. Man kan ju göra en blomma, en kanin. Bara det här med att sitta med ett vitt papper och tänka, nu ska jag rita. Det kan ju vara så himla prestationsångest av det. Men om man bara gör den här lilla cirkeln så kan det faktiskt bli så att man kommer igång.
Mm. Så du utgår från att man målar en cirkel på ett papper och sen utifrån den så ritar man då det man vill göra?
Ja, men exakt. Och det behöver inte vara, alltså alla vet ju att en hund inte har ett klot runt huvudet, men man kan ändå göra en hund av en cirkel. Om man gör en cirkel och så sätter man öron och nos på den, då blir det en hund. Och så har man gjort en hund.
Ja. Kreativitet är ju viktigt för vår hjärna, men det är många som sållar bort det för att man inte tycker man har tid eller energi nog för det. Vad är det du ser som de största fördelarna? För jag vet att du har gjort kurser till privatpersoner, men även har ju du gjort olika typer av workshops som du börjat med nu på senare tid, vad jag förstår.
Precis.
Vad ser du som de största hälsofördelarna som du ser på de personerna, eller vad de har gett för typ av feedback till dig när du har haft sådana?
Ja, men jag brukar säga att rita är inte bara roligt utan det är jättebra för hjärnan också. Och det är faktiskt sant, för att i det här stresssamhället som vi lever i idag, det är mycket jobb och kanske plugg och familjen AB. Man ska hela tiden planera saker. Och då använder man vänster hjärnhalva. Men när man är kreativ så använder man höger. Så att det är jätteviktigt att låta hjärnan få jobba med båda halvor. Och då är ju klotter, som jag kallar det då, bara sitta och telefonklottra, fririta. Det är liksom, tycker jag då, en jättebra inkörsport, för det är så himla låg tröskel. Man rycker bara den närmsta pennan och ett pappersark och börjar liksom klottra vad som helst. Och då får höger hjärnhalva lite massage och så blir då vänster hjärnhalva också lite bättre.
Mm. Tycker du att det är någonting som passar för alla?
Ja, jag tycker faktiskt det, även om man kanske nu är lite partisk. Men just det här som jag sa, att det är så låg tröskel. Och ju mer man gör det, desto roligare blir det, desto bättre blir man. Eller man behöver liksom inte ens tänka på resultat, utan bara känslan. För det var väl egentligen så jag kom på att jag ville förmedla det här till andra. För att när jag sitter och ritar och så här, slår på musik, tänder lite ljus och häller upp något gott i ett glas. Alltså jag försvinner verkligen in i en magisk drömvärld. Och det är ju för att man mår bra av det. Och jag är helt säker på att andra också kan göra det. Det är avslappnande och det är nedstressande. Det är väldigt många hälsoaspekter, tycker jag. Och det är enkelt och lättillgängligt.
Mm. Som sagt, jag följer ju dig på Instagram, och när jag såg att du hade workshop med till exempel lärare och sånt, då kunde jag tänka att kopplingen var ju ganska nära, för att de är ju kreativa i sitt jobb och de kanske ska hålla på med barnen för att lite lekfullhet sådär. Men sen så såg jag ett inlägg som du hade när du hade ett gäng, jag tror att det var fotbollskillar som du hade workshop för, några lag där. Och då var jag lite så här fascinerad. Ja, de verkade ha ganska roligt. Hur kändes det när du fick ett sånt uppdrag? Och nu ska du ha en workshop här för ett gäng fotbollsgrabbar. Som är vuxna också, kan jag ju tillägga.
Ja, så det var inget exakt.
Barnlag.
De är väl i den här åldern som vi pratade om i början, att man slutar att rita kanske och gör andra saker. Men ja, väldigt utmanande, men också så himla fint, därför att de gör ju det här varje år. Östersunds fotbollsklubb kulturprojekt kallar de det. Och det är för att de ska verka på andra arenor tillsammans och liksom bygga lag och kanske pusha sig lite grann utanför trygghetszonen för att liksom kunna använda de upplevelserna och erfarenheterna på plan sen. Så det var en otroligt fin tanke så, och ja, men eftersom jag tror på det här både ur hälsoaspekt och teambildande och allt möjligt, så kändes det helt rätt. Även om man behöver ju jobba på att liksom motivera också, för alla är ju inte som jag som bara, oh, när de ser en penna så blir de glad. Så är det ju inte med alla, och jag förstår ju det. Men ja, som du säger, när vi hade haft två träffar så hade alla gjort varsitt självporträtt, och jag tror att de hade kul.
Ja, det såg så ut på bilden i alla fall när man fick se att de verkade ha lite roligt.
Precis.
Sen kan jag tänka mig också, just när man har det som en workshop, att det blir väldigt mycket skratt och att man tycker att man själv kanske har gjort någonting som är lite fånigt, och den andra också, när det blir lite fel när man ritar och sådana saker. Så jag antar att det bygger ganska stark gemenskap, just det, som att de flesta är ju inte proffs på att rita, att man har gjort det hela tiden, utan det är liksom en avstannande process.
Ja, men verkligen. Jag uppmuntrar ju till att bjuda på sig själv och kanske inte skratta åt varandra, men i alla fall med varandra. Och, liksom,
ja.
Och de känner ju varandra, åtminstone ja, mer eller mindre, alla de som jag kör workshops med. Så att det blir ju bättre och bättre ju mer man vågar, ja, men skratta lite grann och rita lite tokiga saker och så.
Mm.
Och det är absolut att det blir en gemenskap av det.
Om du började rita när din, var det din son som föddes?
Ja,
det är inte jättelänge sedan då?
Nej, han är ju 8 år, så att, ja, ungefär.
Så då har det gått ganska fort, för från att han är 8 år, jag tänker på tills du startade eget bolag, så har ju resan gått relativt fort. För jag antar att du var mammaledig först, och sen så kanske du gick tillbaka till ditt arbete. Så fick du en till, en dotter också.
Ja, precis. Ja. Två söner har vi.
Ja, två söner. Ja, förlåt. Mm. Och sen så, hur länge var du anställd fortfarande? För du har blivit helt egen företagare nu, att du vågar hoppa på och följa din dröm där.
Precis. Ja, det här är också något som jag jättegärna vill peppa andra som sitter eller satt i samma situation som jag, för att det är lite kul att du säger att det har gått fort, för jag tycker att det har gått jättelångsamt. Men det kanske det inte har. Men känslan är ju att det kändes som att jag satt i min anställning, som var ett jättebra jobb, och kanske även därför jag fastnade lite grann, för att det var så tryggt och skönt och så.
Men det är också kreativt arbete. Nej,
det skulle jag inte påstå. Det var en statlig handläggartjänst.
Mm, ja, hade inget med målning att göra. Nej.
Man får tolka det som man vill.
Ja.
Men jag vet att jag under hela den här perioden som jag körde mitt företag parallellt med anställningen, jag letade inspiration, lyssnade på poddar. Alltså jag kommer så väl ihåg när jag hittade ett avsnitt med Elin Kero, där hon pratade om hur hon hade gått från Och jag skulle vilja starta bolag, men det är ingen i min familj som någonsin har haft eget företag. Alltså jag kände igen mig så väl i det och blev så peppad av det. Podden heter Bortom ekorrhjulet. Och efter det har jag känt att jag vill också inspirera andra och berätta om min resa och så att de kan känna igen sig i vad jag har gjort. Och liksom. Så nu babblar jag så mycket att jag tappar bort frågan.
Vi kan bryta upp frågan i mindre frågor också. Men när var det, du sa att du tycker att det känns lång tid, men allting är väl relativt. När man är utifrån så är man ju, då tycker man att allting går fortare än vad det gör. För man säkert är ju med om momentumen, inte det här längst bak när dina tankar börjar. Men började tankarna redan när du fick ditt första barn att du ville starta eget bolag, eller kom det senare?
Ja, verkligen så. Jag hade väl aldrig tänkt egentligen att starta eget företag. Jag tänkte bara att jag skulle rita lite för att det var kul. Och sen så började mina nära och kära och tycka att jag skulle rita på beställning. Och då ville jag ju göra rätt för mig, så då ville jag ju göra det med företag såklart.
Mm.
Så hela första några år liksom, så körde jag ju bara som bisyssla då, egentligen. Parallellt med min anställning. Men jag har verkligen blivit stegvis mer och mer biten av företagande också. Och så förutom att jag har utvecklat mitt ritande väldigt mycket, så har jag också utvecklat, alltså jag har ju växt som person så otroligt mycket av att starta eget.
Mm.
En liten enskild firma som jag hade som bisyssla, och nu från 1 januari så jag sa till slut upp mig, för att jag kände att jag kan inte göra det här. Jag ville det så mycket, att även om jag trivdes på mitt jobb så bara det drog så himla mycket att jag till slut var tvungen.
Vad skulle du säga att var det svåraste beslutet, om ditt hjärta sa att du jättegärna ville starta det här, men vad var det som gjorde att du ändå hängde kvar en bit till? Var det att du var orolig för ekonomin, eller orolig för själva företagandet, eller vad var det som var den största akilleshälen?
Ekonomi 99,9% typ. Och sen jag började ju med att sälja det jag ritade för liksom 100 kronor. Alltså jag fattade ju att jag var tvungen att skala upp för att kunna leva på det.
Mm.
Så att jag gör ju egentligen inte alls det jag gjorde i början längre. För att jag insåg ju till slut att man kan inte bedriva välgörenhet heller. Alltså om människor vill köpa det jag ritar, så måste det vara till ett pris som gör att jag och min familj mår bra av det liksom.
Där säger du ju en jätteviktig sak, för det märker jag också väldigt mycket när man pratar med speciellt nystartade kvinnor, alltså kvinnoföretagare kan jag säga. Männen är lite mer skärliga, så tar lite mer betalt redan från början, att de har lite pondus, medan jag märker bland kvinnliga entreprenörer, där är vi lite rädda, inte ska väl jag, nej man måste lägga sig lågt från början, vilket jag egentligen tycker är fel, för oftast har du ju en grund som du står på, att du kan det du gör och bör egentligen vara stolt och bära huvudet högt från början, för att också kunna ha det som en karriär och inte bara en hobby.
Precis, en dyr hobby dessutom, för att det går ut över både ekonomi och hållbarhet, kroppsligt och mentalt.
Tyckte du att det var svårt från början att veta vad man ska ta betalt? För det är mycket som också går till skatt och moms och sånt. Det uppfattar jag också att det är många som inte riktigt inser hur mycket det faktiskt kostar att sälja sin tid speciellt.
Jättesvårt. Det är väl också det som har gjort att det har tagit längre tid. För att jag har ju helt behövt ändra hur jag tänker, hur jag ser på saker. Jag har lärt mig om money mindset, och jag har lärt mig att tänka what would a dude do?
Ja.
Och det är en lång, lång process om man inte redan var där från början. Men det är så viktigt. Man ska inte skämmas för att man vill kunna leva på det man älskar att göra. Och det finns alltid någon som vill betala det som gör att det känns bra för dig att erbjuda den tjänsten. Så man ska inte lägga sig för lågt. Det är bara dumt mot alla.
Mm. Hur vågade du höja det då? För som du sa, du började ju med 100 kronor och sen så har du utvecklat dina tjänster. Men hur kom du till insikt? Var det just att det känns att det här är helt ohållbart? Jag får jobba dygnet runt om det ska gå så här och det går ändå inte ihop sig.
Mm. Det var flera delar, men delvis att jag kände att jag hade noll fritid. Jag jobbade vid mitt kontorsjobb på dagen och ritade på kvällar och helger. Och sa nej till att följa med kanske ut med, när min man och barnen skulle göra något. Alltså det, man hör ju till slut. Mm. Just där och då hör man inte det, men man, till slut hör man. Och då är det dags att ändra. Och sen att... Men jag tycker fortfarande att det är svårt att prissätta. Det är ju något av det svåraste man kan göra. Men inse sitt eget värde är ju superviktigt. Och sen kan man alltid smyghöja. Liksom, det var det jag gjorde i början när jag ritade porträtt på beställning till exempel.
Mm.
Insåg jag ju att jag var tvungen att höja. Men för 5 år sedan så var ju 500 kronor i mitt huvud lika shit vad mycket pengar som 5000 är idag. Och det är det jag menar med money mindset. Att man stretchar ju den där mentala muskeln och det är det man behöver göra.
Mm. Har du fått tag i hjälp av någon coach eller är det någon andra, har du hittat några nya kollegor? För du är egenföretagare och jag tänker att just som egenföretagare känner jag i alla fall att det kan vara svårt, för jag har ju ingen att bolla med. Om man är större bolag, då har man ju kollegor, kanske andra chefer så, att prata med och så. Men som egen är man ju just egen.
Så. Precis. Ja, jag har ju insett att olika nätverk är det absolut viktigaste jag har i mitt företagande. Jag är med i ett fysiskt nätverk som heter BNI här i min stad, Östersund. Och det är ett nätverk med, alltså det är olika åldrar, olika branscher. Man lär sig så himla mycket. Sen är jag också med i flera olika online-nätverk. Och då är det kanske lite mer nära min egen bransch. Eller liksom kreativa eller online-företagare, tjejer i ungefär samma ålder. Så man kan prata lite mer detaljerat och nördigt om just det. Men det är det absolut viktigaste. För man behöver prata av sig, man behöver jämföra. Och sen har jag också anlitat en jättebra företagscoach.
Mm. Kul. Men vad skulle du säga, vad är det för att hjälpa andra då som kanske också är lite nyfikna på att starta eget? Nu har ju du en väldigt specifik nisch, men jag skulle tro att det gäller ju, starta bolag är ju ungefär samma sak för alla. Alla har typ olika problematiker och sånt. Men vad är dina största lärdomar? För alla har ju gått på niter och sånt. Vad är de största som du känner så här, oj, det där var en liten omväg. Men lärdom, man får ändå lärdom utav. Har du några sådana konkreta?
Jag brukar tänka att allt jag har gjort, alltså jag är en ganska, vad ska man säga, jag är lite, kan vara lite tillbakadragen, inte våga ta plats så mycket, högkänslig, liksom. Jag måste gå i min takt och där jag känner mig bekväm. Men jag självklart tycker att jag hade kunnat gjort det snabbare om jag hade vågat lite mer. Så det är väl egentligen hela tiden försöka våga lite mer än vad man egentligen gör. Man kan liksom må illa för att man gått så himla långt utanför sin komfortzon. Men shit vilken effekt det har alltså. Så bara tänj på gränserna så går det lite fortare.
Mm. Hur får du ihop balansen nu då? Du sa att du behövde förändra lite ditt arbetssätt för att det, ja, du jobbade hela tiden. Har du några bra tips för det? Eller är du väldigt så där strukturerad och organiserad för när du gör vad och så?
Det där är väldigt olika, men det första jag tänker på är ju absolut att om du får bättre betalt så behöver du ju jobba mindre. Så man ska hela tiden sträva efter att ligga på en nivå i sitt arvode, vad man får betalt, som är hållbart för sig själv och familjen och liksom hela livet. Och sen, alltså jag går ju fortfarande på de här nitarna, att jag inte kan planera ordentligt, säger ja till allt för att det verkar så kul och sen bara, vänta nu, jag ska ju vila också. Så det lär man sig väl, hoppas jag.
Ja, lite klassisk tidsoptimist också kanske, att man tänker att det ska gå lite fortare än
Ja, verkligen så.
det kan ju jag känna också, även fast jag håller på mycket med tid och lär ut det, så är man lite skomakarens barn ibland, att man tycker att ja, men det där klarar jag nog också, att man det där är ingen problem, och så tar det lite längre tid. Så det jag brukar göra, det är att jag för tidsschema, eller hur man ska förklara det, med att jag skriver upp hur lång tid allting tar. För oftast kan man tänka också att det tar bara, men det här tar bara en halvtimme. Och så sitter man kanske i en och en halv timme. Då har jag ju egentligen förlorat en timme, och då är det inte så konstigt att man blir stressad eller tidspressad och inte hinner med annat. Och så tar man kanske för lite betalt också, speciellt för man jobbar på uppdrag. Så det är en viktig sak att föra sina timmar.
Ja, och alltid ta lite extra marginal.
Men nu har du ganska många ben. Vilka ben är det du har i ditt bolag?
Ja, hörru du. Jag bestämde ju mig för när jag blev helt egen att jag ska prova allt som är kul, för jag vill ha kul på jobbet. Så att, jag är som i grunden, vill jag ju kalla mig illustratör eller kreatör, formgivare. Men också mina kurser och workshops. Men sen så har jag ju även, eftersom jag tycker det är så kul med sociala medier och skapa content, så kan man ju även, jag kan också ta på mig uppdrag inom det, och det håller jag på med just nu. Men ja, jag vill ju också bli mötesritare i framtiden, så att jag har ju så himla många idéer. Men jag tänker att jag ska prova allt och så får jag se vart det slutar.
Ja, mötesritare. Nu får du förklara vad det betyder, tror jag.
Ja, jo, men det är väl kort och gott att man ritar det någon säger på föreläsningar, mässor, kickoff, events. Så, för att människor tar lättare till sig information som kommer visuellt än bara ord. Och det
Jaha,
kan
då
göras
sitter du
live
som...
eller... Ja, precis, man kan göra det live eller leverera det efteråt då.
Spännande. Men om man går tillbaka till det här kreativa, när du jobbar med det också och har det som också avslappningsmetod, att du ritar, klottrar. Ger det dig samma typ av effekt också, tycker du, när du ska slappna av? Eller känner du, har du börjat känna mera press med ditt ritande, eftersom att du blir alltså mer och mer känd för vad du gör och sådana saker?
Det där är faktiskt något jag har hamnat där. Att min hobby blev mitt företag, och jag kan ju verkligen bli less på mig själv alltså. Och jag vill inte se mina teckningar när jag är ledig, alltså lite så. Men och det här att det som en gång var min avslappning kan... Ja, det kommer ju med lite mer press då, till exempel om jag har ett uppdrag där jag ska rita något. Men därför så skiljer jag väldigt mycket på beställningsjobb och fririt. För att fririt är fortfarande min avslappningsform. För det är så, jag älskar ju såklart att ta beställningsjobb, men då är det ju liksom, jag ska ju sätta på papper det min kund har liksom i sina tankar. Medans fririt så får jag ju bara då går ju pennan bara. Ingen bestämmer över mig. Jag bestämmer över vad som ska hamna på pappret. Och det är ju det som är det absolut mest avslappnande. Och det är också det jag vill förmedla till andra. Fririt.
Fririt. Ja, det låter fint. Det är ju ofta så, egentligen redan från när man gick i skolan och lyssnade på föreläsningar eller att man lyssnade på lektioner eller satt och gjorde något mattetal, att man satt och klottrade lite, man ritade i marginalerna på papper och sådana saker. Men sen tappar man ju det, som sagt, för tills man är vuxen. För min del var det ju också att jag började kanske rita lite. Nu ritar inte jag aktivt alls, men när jag började rita igen, det var ju just med barnen, att man satt och ritade med dem och pysslade. Och då gav ju de beställningsuppdrag. Som om man skulle rita en hund eller rita en drake eller rita olika saker. Och då är det ju inte så kravfyllt när det är de som är beställningsuppgivare. Eller ja, uppdragsgivare. Då kan man bara rita lite och tycker de att allting är jättebra. Men jag tänker också på i olika typer av mötesrum. Eftersom att det ger en avslappning av andra hjärnhalvan, vänster hjärnhalvan. Att du använder den högra också, vilket gör att du kanske kommer ihåg mer och sådana saker. Skulle du rekommendera att i till exempel med ledningsgruppsmöten och sådana saker, att man kanske har det som att man ställer fram lite färgpennor eller sånt så att man får den delen också?
Ja, men verkligen. Jag tror, eller jag har i alla fall den uppfattningen att man inte tänker på det här, att det faktiskt hjälper till att optimera vänster hjärnhalva som man använder när man jobbar och planerar. Jag vet att det finns många som är liksom mötesklottrare, att de ritar i marginalen, och då upplevs ju de som att de inte lyssnar när de inte stirrar på den som pratar hela mötet. Men det tycker jag, håller inte med där. Jag tycker kanske inte att man ska sitta och scrolla på telefonen när någon pratar, men att sitta och klottra lite grann, som du säger, det är bara bra. Mm. Och en del lyssnar till och med bättre när de får jobba med pennan samtidigt.
Ja, jag kan tänka mig det, eftersom att om man tittar på lite konferensanläggningar och sådana saker, då gör man ju dem så otroligt kreativa miljöer, som att man ska sitta i olika grupper, att det ska vara olika typer av färger, former, just för att stärka kreativiteten. Men sen när man väl kommer till konferensrummet, då får man ju ett block som är lite svaga ränder på, så får man ju en blyertspenna eller en bläckpenna. Och då känns det ju inte så kreativt. Det kreativaste man kommer till, det är ju de här post-it-lapps-lekarna.
Ja, precis. Ja.
Som kan vara lite färgglada. Så där tycker jag att det är intressant. Och sen så, men hur är det mycket att du får jobbet som nystartad? Är det mycket att du får de olika typer av jobben, att de kommer till dig? Eller är du duktig på gå ut och fråga om jobb? Jag tänker på skolor eller det här fotbollsförbundet, eller är det just nätverken som har gett dig?
Jag har faktiskt varit lite bortskämd med att jag har fått mycket jobb liksom till mig, men det är ganska uteslutande nätverk och faktiskt även Instagram. Men jag har i de här nätverken, så har jag också lärt mig lite mer hur att man måste ju sälja. Man måste ju sätta undan tid varje vecka för sälj och på olika sätt. Mm. Så att jag kommer att göra mer av det och vill göra mer av det. Och det är också något som jag inte har liksom haft i mig från början. Jag har väl tyckt att sälja har varit någonting fult. Och superjobbigt och kalla samtal. Åh, skulle hellre dö. Nej, men alltså. Men jag har ju förstått nu att när jag säljer så hjälper ju jag folk med problem som de har. Och har de inte det problemet så säger de ju nej. Men har de det problemet som jag kan lösa åt dem, så är ju det, då blir de glada när jag ringer. Så det gäller ju bara att hitta de här då som blir glada, som jag kan hjälpa med deras problem. och jag vill hjälpa dem. Så att jag har helt skiftat i säljtänket också. Sen är det ju inte super, liksom, det är inte så att jag längtar till att jag ska ringa ett kallt samtal nästa gång. Men det sitter i hjärnan.
Ja. Så vad skulle dina bästa tips vara ifall att det är någon annan som sitter där och lyssnar nu på det här och vill starta ett eget bolag och våga hoppa? Vad är din bästa? Är det att man börjar successivt kanske? Att man går ner i tid? Eller, för du bröt helt, va? Du var från heltid.
Nej, jag har faktiskt gått väldigt successivt. Och det har ju varit både det bästa och liksom lite grann min bromskloss också, för att det var så, min arbetsgivare var så schysst och lät mig jobba deltid så länge, och då var ju det en trygghet. Men många kanske tänker att jag skulle vilja starta eget, men jag kan ju inte bara sluta, och det kanske man inte ska heller. Om man har möjlighet att jobba deltid i sin anställning, så har man ju den här tryggheten samtidigt som man bygger upp både kundkrets och erfarenhet och allt möjligt. Så att jag tycker ändå att den vägen jag har gått skulle jag nog kanske rekommendera om man kan.
Ja, jag håller med dig också. Men jag har varit också helt egen i april nu. Innan jobbade jag också som deltid 50% en längre tid. Ja. Men jag känner också att när jag, lite som du säger, det var en bromskloss också. För mycket energi gick ju till arbetet där man var anställd. För där är man ju, alltså där behöver man ju vara för att göra mitt jobb. För att känna att det är bra. Och då kanske mitt företagande tog lite längre tid. Hade jag inte energi kvar till det, så ja, då fick ju det vänta lite. Så det är väl som du säger, det tar ju lite längre tid. För när jag väl släppte min anställning, då var det ju som att en helt ny värld öppnade sig lite. Att jag hann göra mycket mer olika saker och pröva på nya möjligheter. Och också att jag orkade sälja in mig till andra. Vilket man kanske var lite trött. Jag höll på med kunder, så att då var man lite trött på det kanske. Och sätta sig på eftermiddagen, kvällen och jobba med det.
Ja, men exakt så. När jag väl vågade hoppa, liksom säga upp mig, det var ju då det började. Så när folk frågar mig hur länge jag har haft företag, så vet jag nästan aldrig vad jag ska säga. För att mina 5 år som, ja, efter jag registrerade mitt företag, har ju bestått av så olika faser liksom. Så att först var det bara en bisyssla. Sen började jag tänka att nej, men från och med nu så ska jag jobba för att så småningom säga upp mig. Och sen tredje fasen, när jag väl sa upp mig, så var det ju som att jag var nystartad igen. För att det var ett helt annat liv, ett helt annat tänk, som du säger. Helt plötsligt hade man hela dagar med ork till sitt eget. För jag prioriterade också min anställning först hela tiden. Och energin tar slut.
Jo, men det gör ju det. För sen så, som du sa också där, men livet kommer emellan. Jag har också barn, och det blir ju att för mig går ju familjen först. Men, och då fick jag ju rucka på mitt eget bolag. För det var ju det som var lite över, om man säger. Det, så jag kunde göra någonting åt saken. Så där känner jag att det varit en stor skillnad. Men jag hör också väldigt många som inte vågar och tycker att det är lite svårt med att starta bolag överlag. Att de är lite rädda för, ja, men de vet inte riktigt hur de ska göra. Men där har inte jag känt riktigt att jag har haft något problem. Men har du känt det? Har du känt att det har varit svårt att veta vad ska jag börja? Eller att man inte riktigt, ifall du tänker tillbaka där 5 år innan du registrerade, kan vi säga. Var det ett stort steg för dig att bara registrera bolaget? För det kan jag uppleva att många tycker att det är lite klurigt.
Jag tror att jag inte kanske riktigt förstod vad jag gav mig in på. För jag tyckte inte någonstans att det var ett beslut som var svårt att ta. Mm. För jag tänkte nog hela tiden att nej, men det är bara, jag ska ändå ha kvar mitt jobb. Så där är det ju ändå, man har ändå fördel då. Man behöver inte vara orolig för ekonomin och så kanske. Men så jag skulle nog gärna vilja peppa fler att det är ju inte farligt att registrera. Det betyder inte att du måste dra in 1 miljon ditt första år. Utan Nej. Har man registrerat så kan man ju ta det därifrån.
Ja, och sen kan det vara bra att veta att även stora bolag går ju oftast inte kanske plus första åren. Utan man går ju minus. Så att det är väl också bara att egentligen våga. Och det som du säger också, jag skulle också jättegärna vilja se att de som står och väger på våga inte och så, att de prövade bara och gjorde det som en bisyssla först kanske, men sen om man känner att det är väldigt roligt och man brinner för att man vågar ta steg. För det finns ju mycket olika instanser också där det är gratis rådgivning på hur man ska ta sig framåt och sådana saker. Och starta enskilt bolag kostar ju inte heller några pengar.
Nej, precis. Jag hängde mycket på Skatteverkets gratis webbinar och Nyföretagarcentrum. Och, ja, det finns som sagt många ställen man kan vända sig till.
Mm. Vad skulle du säga att det bästa med att vara egenföretagare?
Ja, men när jag väl fick smak på det här livet där man kan... Ja, men utanför boxen eller vad jag ska säga. Man måste inte jobba 8-17. Och alltså, jag var ju typ rädd för att någon skulle se mig åka iväg klockan 11 med bilen. Men liksom, alltså, jag är ju så här inrutad, anställd 8-17 tjej. Så, men att kunna åka iväg och ta ett möte klockan 11 och sen inte behöva stressa hem, utan man kanske kan till och med gå och klippa sig. Alltså friheten, den som alla pratar om. Men det är en riktig lyx.
Mm.
Och sen att...
Jag kan bara hålla med dig där, att friheten är väldigt, väldigt lyxig. Att man kan bestämma sina egna tider och att du kan bestämma till stor del dina egna kunder också. Klart att du behöver ha kunder, men träffar man på att man inte har samma personkemi eller man inte riktigt jobbar på samma sätt, då kan man ju också säga nej tack som egenföretagare.
Mm.
Det tycker jag också är en väldigt stor fördel, att man kan välja sina jobb lite så, om man har möjlighet. Mm.
Går jag också lite grann in under frihet där, att man kan ju lära sig till nästa gång om man ändå har tagit ett uppdrag som man inte kände var helt klockrent, så ja, men då kan man göra annorlunda nästa gång, och det kan ju vara svårare i en anställning.
Ja, precis. Ja, men vad spännande. Jag tycker det är superspännande, och jag vet ju att du brinner för företagen, och som du sa att du gärna vill att fler folk ska komma in i bolagsvärlden så, för att följa sina drömmar. Och du har ju verkligen skapat din egen livsdesign utifrån vad du känner att du vill göra och så.
Ja, och jag är lika förvånad, eller mest förvånad själv tror jag, just för att jag är sån där, ingen i min familj har haft företag, inrutad, alltså jobbat sista 15 åren på samma ställe. Men jag hoppas att det kan vara en inspiration för någon som har det likadant, att det går om man vill. Och jag har ju hittat ett brinn i mig som jag inte visste att jag hade. Så att det går om man verkligen vill och bara bestämmer sig.
Ja, vad roligt. Det tycker jag var bra avslutande ord faktiskt, Sandra. Men de som inte känner till dig innan, vad kan lyssnarna hitta dig om de vill veta mer och connecta? Kanske vill jag ha ett uppdrag som passar dig och sådana saker. Kanske har någon workshop liggande på lut. Vad hittar de om dig? Vad kan man hitta mer information?
Min hemsida är sandrabagge.se, och jag försöker hålla det som användarnamn överallt också. Så Instagram också, sandrabagge.se. Och Facebook. Och, ja, men jag försöker finnas lite här och där. Men från hemsidan så kan man hitta mig överallt.
Ja.
Är det mailen också. Mailen på hej@sandrabagge.se.
Super, super. Är det någonting du tycker att jag har missat? Är det någonting mer du vill berätta eller dela med dig av?
Jag tycker du har fått med jättebra saker och lockat fram saker ur mig jättebra. Och jag känner mig nöjd och hoppas verkligen att det kan peppa fler att skapa sin egen livsdesign.
Det tror jag verkligen. Då tackar jag så jättemycket för fina samtal och att jag fick ta din tid.
Men tack snälla, tack själv.
Tack. Jag är så glad att ni har lyssnat på den här podcasten och jag hoppas att ni får inspiration och flera idéer till att skapa din egen livsdesign. Vill du veta vart du hittar både mig och Sandra Bagge så hittar du oss i avsnittsbeskrivningarna. Och även där har vi lite länkar till olika gratisverktyg som du kan ladda ner på vardera hemsida. Dels för att rita och dels för att skapa din egen livsdesign. Med det sagt så får jag önska er en fortsatt härlig dag. Ha det gott, vi ses!